Hej på er och så välkomna tillbaka till podcasten Ärligt tränat med mig Hilda Nilsson. I den här podcasten så pratar vi om allt kring hälsa, välmående och läkning från en ätstörning. Välkommen till dagens avsnitt. Hej på er och så välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ärligt tränat. Idag ska vi prata om någonting som jag vet att många av er vill veta och vill diskutera och vill höra det magiska svaret på. Eller bara allmänt liksom, det är väl ett ämne som är väldigt, man tänker nog på en del. Det här med fear foods, hur ska jag äta, vad ska jag äta, när ska jag äta, hur ska jag äta det. Vad det nu än kan vara för fråga. Mat överlag. Inte bara fear foods utan liksom den typen av utmaningar. Det som i din sjukdom eller i din problematik kan kännas utmanande. Vilka sanningar du har som liksom styr mycket av din vardag. Och något av, om man kollar över hur jag jobbar med det här och hur jag liksom... Jag brukar säga att jag kallar att jag angriper den här delen av det. Jag brukar alltid prata om att jag jobbar med två delar i ätstörningen och ätproblematiken. Mycket den här orsaken eller liksom syftet av din sjukdom. Varför, vad har du för sanningar du lever ut efter idag när det kommer till de här programmerade sanningarna kring det som inte har med maten och kroppen att göra utan det här lite djupare. Vad tror du om dig själv? Vad tycker du om dig själv? Och den delen. Men sen också framförallt kommer vi till handlingsdelen, liksom hur symptomen yttrar sig som blir självaste ätstörningen på det sättet i att vi förbjuder oss, har regler kring mat, kanske fokus på kropp, träning, vad det nu än kan vara liksom. Men här, i det här avsnittet så kommer vi fokusera mycket på just kostdelen, att mat, fear foods. Och jag tänker att vi har ingenting att vänta på, så vi börjar direkt. När det kommer till att hur jag jobbar med det här, då är det ofta, för mig är det väldigt viktigt att när man lämnar en session med mig, att man känner att så här, inte bara att vi har pratat om vad personen har varit med om, utan också att man kollar framåt. Vad ska du förändra den här veckan så att vi vet att du kommer framåt i din läkning? Eftersom att det är så viktigt att vi, när vi vill jobba på vår läkning, ändå kan känna själva att på ett eller annat sätt kommer vi framåt mot det mål vi verkligen vill. Ofta när jag själv var sjuk och drabbad så var det så viktigt för mig att så här, oavsett om jag kände jättemycket motstånd till att komma framåt för att en del av mig var väldigt rädd så var det ju så enormt viktigt för min självkänsla och för min självtillit att börja ställa upp för mig själv och hålla löften till mig själv. Och ofta om jag hade lyssnat på någon podd eller sett någon Instagram eller YouTube eller vad det nu än kunde vara som peppade igång mig eller att jag hade haft ett snack med någon jag älskar eller bryr mig om som liksom gav mig mycket pepp så kunde jag ju sen ändå komma hem och i slutet av veckan eller några dagar senare så började den här motivationen att svacka mycket och plötsligt så var det inte lika lätt och jag hade mycket utmaningar och mina tankar sa väldigt mycket emot mig och jag tror att här är det viktigt att vi kommer ihåg att så här, det kommer vara svårt att gå på känslan när du läker från en ätstörning i många fall på grund av att en så stor del av ditt mind är programmerat till det sjuka. Alltså en så stor del av vår hjärna är rädd och är ätstörda tankar. Så att det är svårt att alltid kunna lita på att när vi känner efter att vi får det rätta svaret. Och jag tror att här är det så viktigt att man skapar en typ av toolbox, att man har verktyg att ta till när det blir tufft så att man kan fortsätta ställa upp för sig själv, även de dagar när motivationen svackar lite för att det är precis genom att göra det som vi med tiden bygger mer och mer och mer och mer tillit till oss själva. Och här ser jag ofta en stor problematik när det kommer till matscheman, för att jag vet att det är så många, jag tycker inte matscheman är fel i sig, det vill jag verkligen säga. Sen är jag starkt tro på att det är bara minimum. Den rekommendationen man får eller vad det nu än kan vara. Och att matschemat ska inte bli ett sätt att fortsätta bara kontrollera. Utan det ska verkligen vara ett sätt som är sådär. Men det här är en grund och sen utöver det här kan du äta det du vill. Men om man kollar på problematiken jag ser i det. Är att när många kommer till mig och säger att jag fuskar i matschemat. Eller jag fuskar i det här och jag fuskar i det här. Alltså det här självaste fuskandet, oavsett om det är liksom någonting man kanske i tanken anser litet att man fuskar med, så är det ju precis det här som gör att sjukdomen fortsätter att härja och fortsätter att vara kvar. Så länge vi fortsätter med våra ätstörda beteenden så kommer vi att bekräfta att sjukdomen är den vägen vi går. Och vi kommer inte komma liksom mot vår läkning så länge vi håller på med de här ätstörda beteendena. Så därför tänker jag att det är så himla viktigt att jag gör det här avsnittet för att både kunna ge er en inblick i vart jag står i och kanske ge er mina tankar lite kring ja, men just det här med fear foods när det kommer till maten. Och att också få er att reflektera lite kring, men vem vill jag vara? Om jag lägger handen på hjärtat och ser min drömrelation till mat, hur vill jag att den ska vara? Och jag tänker att jag kommer börja med att ge lite tips hur man kan tänka lite i de situationer där det blir tufft. Säg att du kommer hem, du kanske har haft en session, du kanske har haft hjälp från någon eller du har haft ett coachingsamtal eller vad det nu än kan vara. Och sen kommer du hem och så känner du att så här, okej, första dagen aspeppad, det går skitbra, liksom andra dagen samma sak, tredje dagen tufft. Okej, shit, jag vaknar upp nu och morgonen bara, jag vill inte göra någonting av det här. Allt känns bara skit, jag känns som att jag har tappat allting och det bara känns pyton. Först och främst vill jag bara säga att det kommer vara svårt. Alltså det kommer vara svårt, du kommer inte att ha allting figured out. Du behöver förstå att det här kommer vara riktigt svårt men att du kommer behöva göra det ändå och att du kommer vilja göra det ändå. Det här är grunden för så himla mycket för dig. Det här är grunden för att någonstans faktiskt uppnå det du kanske drömmer om. Det här du är lite nyfiken på. Och att det kommer vara svårt. Alltså att det kommer vara svårt. Och du kommer inte veta exakt hur du ska göra. Eller ha de exakt bästa verktygen hela tiden. Men att vara okej med att det kommer vara svårt. Och att du kommer göra det ändå. Den mentaliteten hjälpte mig mycket. Att så här, ja, det kommer vara svårt. Men jag kommer att göra det ändå. Och ett till verktyg som kunde hjälpa mig jättemycket, det var att ha mina varför lätt tillgängliga typ hela tiden. Varför vill jag inte vara sjuk och varför vill jag faktiskt bli bättre? Och påminna mig om konstant om att jag tar ett beslut nu, här och nu, men det handlar inte bara om nu, utan det sätter mig på en väg för min framtid. Och alla de beslut jag tar och alla de stunder jag är i här och nu leder till hur mitt liv kommer vara och hur mitt liv är. Och hur jag gör i den här stunden, det kommer bli till en vecka, blir en månad, blir ett år och blir till mitt liv. Alltså jag tror att ibland förminskar vi nästan att så här, ja men det är bara nu. Men det är ju nu du kan göra skillnad, vi kommer ju alltid bara ha nu att göra en förändring. Det är ju inte så att jag lever i framtiden eller i dåtiden, det är bara nu. Vi har möjlighet att göra förändring. Och varje stund vi inte gör det stannar vi kvar i sjukdomen. Och att kunna fråga sig själv, de val jag tar nu, är det i linje med hur jag verkligen, verkligen vill leva? Jag tror att det är så viktigt att vi behöver ha de här verktygen som vi kan plocka fram när det blir tufft. Så att vi kan connecta tillbaka till varför är det jag gör det här. Men också för att kunna påminna sig själv om att det liksom... Det kommer inte alltid funka perfekt. Det var inte så att jag alltid stod i köket och kände mig så här 100% stark att kunna navigera i min ätstörning och hade värsta motivationen. För att återigen, min hjärna var programmerad emot att göra det här. Alltså allt i min kropp och hjärna sa att du ska inte göra det här. Alltså hela min hjärna sa att jag inte skulle göra det jag ville göra. Så till en stor grad så behövde jag verkligen bara påminna mig om att det kommer kanske kännas fel och jag kommer inte känna mig redo, men jag kommer göra det ändå och jag kommer hitta min väg på något sätt att kunna tolerera ångesten och kunna känna känslan av att vara obekväm efter. Alltså jag kommer kunna klara av känslan av att vara obekväm efter. Och här var det återigen så viktigt att hitta mitt varför. Och i stunden kommer inte ditt varför kanske vara lika starkt som när du inte står inför en utmaning och har liksom massa jobbiga känslor. Men att kanske kunna till och med ibland tänka på sitt varför både innan och kunna i samma veva visualisera att du klarar att göra det du vill utmana dig själv med. Att kunna visualisera dig själv i den situationen som känns utmanande men att se hur du klarar det. säg att du kanske ska på en restaurang som du tycker känns utmanande och ska äta någonting. Att så här, visualisera att jag kommer dit och jag kommer bara sätta mig där, jag kommer ta upp menyn, jag vet vad det är jag ska utmana mig med, så jag kollar bara på de alternativen. Och jag ska inte hålla på att ändra i det, och jag ska inte hålla på att tweaka och beställa av eller ta bort och se. Jag bara går dit och jag gör det. Och visualisera hur du klarar det, visualisera att du känner dig stolt efter, eller vad det nu än kan vara. Det är så viktigt. Och ett till tips som jag vill ge, och som jag vet att många av er redan gör, men som man faktiskt är inte så bra på, vilket av naturliga skäl, men det är att våga be om hjälp. Alltså oavsett vilken utmaning som jag kanske själv hade satt för veckan, när jag ville läka, och det var inte alltid att jag satte saker för veckan, utan det var mycket i mitt fall att så här, saker kunde bara komma också. Det kunde liksom vara okej, shit, nu ska jag ut och äta, och det är bara en för exempel hamburgerrestaurang eller vad det nu än kunde vara, och då var det bra så här, okej, Hilla, nu kör vi, du klarar det här typ. Och det jag kunde tycka var skönt ibland med andra utmaningar som kanske var hemma eller vad det nu än kunde vara första gången jag gjorde det, att man kanske kan göra det med liksom sin mamma, syster, sambo, vän, vad det nu än är. Man kan ju säga att man gör det, eller liksom att man vågar, att man bara på något sätt bollar. För att ibland, det är inte något måste, och jag vet att alla har inte den möjligheten att göra det. Men om man har det, så skulle jag verkligen rekommendera att våga ta den här hjälpen. Det betyder inte att de blir er behandlare, men det kan vara skönt att ha någon att liksom bolla med lite. För att i slutet på veckan, säg typ om motivationen börjar gå ner, eller säg att du har varit inne i det här några dagar och du bara känner att så här, shit, jag har sån himla svacka, nu känns det bara så jäkla tufft. Att du först och främst, är det så himla bra att du på ett eller annat sätt kan fånga upp att gud, nu går det ju lite tuffare igen. Så att man inte bara följer med i den där spiralen att bara det går sämre och sämre och sämre. Utan att man faktiskt stannar upp och bara, okej, vänta, nu märker jag att det här blir starkt igen. Nu blir det riktigt starkt. Nu känner jag att jag, om jag är ärlig och sann mot mig själv, så ser jag att jag gör mycket som jag inte är stolt över. Jag gör mycket som egentligen går emot det jag verkligen vill vara. Och när den här motivationen går ner, eller när man känner att det är mycket tuffare eller vad det nu än kan vara, så här, du kommer inte vara motiverad hela tiden överhuvudtaget. Men i de tillfällen där du inte känner dig alls motiverad, eller du vill kompensera eller vad det nu än kan vara, eller du står inför en utmaning som känns riktigt tufft, där är det så viktigt att försöka påminna dig om hur du kan klara det. Alltså tänk på hur du kan klara det och hur det sättet kommer kunna hjälpa dig. Alltså första gången du utmanar det, så kommer det troligen vara svårast. Men det blir lättare och lättare och lättare. För att du kommer att neutralisera den här utmaningen. Jag vet i mitt fall, vissa saker kunde ändras jättefort. De var liksom saker jag hade varit rädd för så himla lång tid alls. Men som sen verkligen var så här, okej, det här är Nemas problemas. Men sen, vissa andra saker kunde vara så utmanande och tuffa. Och behövdes utmanas för mig flera gånger. Och i vissa fall kunde jag nästan känna, det var nog ett fall, så var det som att jag nästan kunde känna att så här, gud, när jag åt och när jag utmanade mig, så kunde jag nästan typ känna att, men gud, ja, det var ju den här anledningen till att jag var så himla rädd för det. Det var som att det nästan bekräftade för mig varför jag var så rädd för det. Att jag kunde känna att, ja, just det var därför jag var så rädd för det här. Kolla hur hemskt jag känner mig efter. Så att nu gör inte det här igen, för då kommer du må hemskt igen. Men här är verkligen lösningen att kämpa igenom den känslan och ändå göra det igen. Inte försöka gå runt det här eller kompensera för att må bättre i stunden. Utan fortsätta hela tiden istället att utmana. För att allting blev normalt till slut. Även om vissa måltider tog längre tid än väntat. Och om vi frågar så här, okej, men varför är viss mat jobbigare än annan då? Helt ärligt, jag vet verkligen inte. Alltså jag vet inte. Jag tror det grundar sig i att vi har olika sanningar programmerade. Vi har olika rädslor. Om man kollar tillbaka över lång tid. Jag menar, alltså, jag tror tusan varenda liksom livsmedel någon gång har blivit bannat. Är det inte banandieten, så är det liksom äggdieten. Och är det inte äggdieten, då ska du äta någon himla... jag blir så trött på det här. Ja, alltså det är ju alltid någonting vi inte ska få äta och någonting vi ska äta. Och det här ger dig 20 cm längre hår och ja, ni vet. Men det här pratade jag om i förra avsnittet, så nu släpper vi det. Men jag minns att Jag tror att mycket handlar om att så här, vi har varit ifrån det under en längre tid. Eller kanske förbjudit oss jättelänge. Och bekräftat då för vår hjärna. Och sagt till vår hjärna att det här är jättefarligt. Det här är jättefarligt. Det här ska vi inte äta. Det ska vi inte äta. Det ska vi inte äta. Och det är klart att vår hjärna då tror på det. Och då kommer det krävas ganska mycket omprogrammering och motbevisning. För att hjärnan inte längre ska vara rädd för det. Så att det behöver inte finnas någon fakta i det. Att det du är rädd för och tycker det är jobbigt är farligt överhuvudtaget. Men det kan kännas farligt för att vi så lång tid har sagt det till vår hjärna att det är det. Så det är klart att, jag menar, det finns ju massor folk som är livrädda för vad det kan vara. Vad det än kan vara. Alltså spindlar, djur, döden, jag vet inte vad det nu kan vara. Ja, vissa var väl inte så bra exempel. Men vi kan ju vara rädda för saker som vi har sagt till oss själva gång på gång på gång på gång på gång till. Att är livsfarligt. Ja, inte konstigt att vi är rädda för det. Jag vet att ibland så hade jag så mycket ångest i min läkning att jag alltså knappt kunde känna att jag vissa grejer åt var typ att jag inte ens kunde njuta av det. För att jag, ja men jag typ inte ens njöt av det. För att jag kunde smaka på mat som, ja men jag var så ångestfylld så att det nästan på riktigt smakade som ångest. Och jag kunde nästan känna att det typ växte i munnen och det var typ irriterande för jag hade förbjudit det här så länge för mig och liksom längtat efter det. Men sen så smakade det liksom, det var så tufft. Det var så tufft för att jag hade förbjudit det så himla länge. Men även de här sakerna, och jag vet att även jag har klienter som har liksom upplevt liknande. Och efter några gånger så börjar det sen att smaka riktigt bra i munnen. Men i början så kan det vara tufft. Alltså viss mat som jag åt i min läkning är jag fortfarande inte värsta fanet av. Jag, idag menar jag då, jag är absolut en allätare idag. Alltså jag äter på riktigt allt. Men det är en stor skillnad på att vara rädd för mat och att inte gilla mat. Och jag vet att så här, nej, jag älskade inte allt jag åt i min läkning. Alltså viss mat, jag tyckte inte att allt var super gott. Men jag är en allätare 100% idag. Och den stor skillnad på att vara rädd för mat och att inte gilla maten. Och idag, om det serveras mat som jag inte alls tycker om, så kan jag fortfarande äta den utan problem, om det är det enda som serveras. Och det är det här som är anledningen till att det är så himla viktigt att utmana. För att inte, och det är det här som är så viktigt att säga, inte bara mat som du gillar eller som du verkligen vill äta, utan det är viktigt att utmana all mat. Alltså all mat, för det är då du kan välja från en ärlig åsikt och inte från en åsikt som är grundad i rädsla. För att du kommer till en punkt, till slut, där allt känns neutralt. Och då kan du välja vad du faktiskt tycker om att äta och inte. Och jag hade mat som när jag var sjuk, jag verkligen trodde och sa att jag inte tyckte om eller hatade. Men när jag blev frisk så insåg jag att jag läkte. Och de här, att äta de här sakerna som jag verkligen liksom inte trodde att jag tyckte om i sjukdomen, som jag faktiskt verkligen tyckte om när jag läkte. Ibland kan det här vara de svåraste att utmana också, för att det är så svårt att för sig själv förklara varför jag utmanade dem. Säg typ att jag utmanar med godis eller glass som jag kanske verkligen längtat efter eller vet att jag kommer njuta av. Så då kunde jag känna att det typ var värt det i situationstecken. Men när jag utmanade saker där det fanns ett, ja, men lägre, ett mindre alternativ tillgängligt och det kanske inte var så himla gott och det inte fanns så jättemycket anledningar inombords till att utmana det. Och i mitt mind så var det så här, ja, men varför ska jag lägga mina kalorier på det? Och så, ja, men mycket så här, det ökade min ångest då och det kändes som onödigt. Och det var i sig jobbigt att utmana det här inom situationstecken igen, onödiga kalorierna. Men det, alltså det i sig är så sjukt viktigt att jag typ inte kan säga hur otroligt viktigt det är, för att det här onödiga kalorie-mindsetet är verkligen så mycket dietkultur så att det finns inte. Alltså det är så mycket ätstörning i det mindsetet att det är helt sjukt. Så just det mindsetet i sig måste verkligen utmanas. Det handlar egentligen inte om exakt vad det är du äter, utan om att maten har den makten över dig. Att du inte ens ser mat som nödvändig eller inte. Det är ju det här vi vill komma ifrån. Att kunna se mat som typ nödvändig eller inte. Alltså, du ska inte ens se den på det här sättet. Du ska se mat som mat. Att leva med en rädsla för onödiga kalorier är jobbig i sig själv. Alltså den är dränerande. Och du kommer inte då kunna låta människor laga mat åt dig, för du vet inte vad de kommer liksom laga. Du kan inte gå på en restaurang, för du vet inte vad de lägger i din mat. Du kommer leva så liksom i en så himla kontrollerad zon av rädsla, med den här känslan och tanken om vad händer om jag äter för mycket kalorier och äter de här onödiga kalorierna. Vilket gör att man försöker planera, man försöker tänka, och man försöker minska på saker så att du får det rätt enligt dina tankar. Och det här i sig är en så stor påverkan på ditt liv. Och det här jag ser det här stora problemet i, att man försöker minska och restrikta hela tiden och förbjuda och kompensera. Det är det här som gör att ätstörningen fortsätter att blomstra och blomstra och blomstra och blomstra bland annat. Och som jag sa, det här är någonting som kommer ifrån dietkulturen. Idén kring så här, är det värt det? Och det är som sagt så himla viktigt att utmana det här. Alltså, föreställ dig bara att gå till matbutiken där det kanske bara finns typ, ja men säg att vi tar mjölk eller grädde. Du är van med i din sjukdom eller i din läkning eller enligt ett matschema att bara dricka en typ av mjölk eller äta en typ av grädde. Alltså jag menar, jag personligen dricker ju alltid röd mjölk. Men säg att jag inte hade gjort det. Säg att jag i min sjukdom typ alltid drack en viss typ av mjölk, och sen kom jag till butiken och det fanns bara röd mjölk. Och då kanske jag skulle känna så här, men gud, jag kan inte köpa den här, eller jag köpte hem den och lagade eller gjorde min gröt och allting med den, men det kanske stressade mig och jag tyckte att det var onödigt. Alltså återigen, det här med onödigt då. Det är därför man måste utmana de här sakerna, och det är därför, alltså jag menar så här, jag i min läkning, jag drack bara röd mjölk, laga all mat på vispgrädde, och jag gör det än idag. Bara för att det är så här, det är vem Hilda vill vara. Och jag lever bara kvar i det. Det är inte så att jag inte kan äta annat. Men jag är bara, alltså det är där jag är. För det är den jag kände att så här, det gjorde jag då och det kändes ju bra. Så varför skulle jag sluta med det nu? Och det är en av de här anledningarna, tycker jag, att så här, det är därför vi måste utmana de här sakerna. Även om det ibland finns andra alternativ som du tycker känns mycket, mycket tryggare. För att jag vill att ni ska kunna gå till en vän utan att fråga dem om vilka ingredienser de har använt sig av när de lagar mat. För att i mitt fall så var det inte i linje med mina värderingar och sättet jag ville leva på. Som sagt, jag hade absolut kunnat gå tillbaka eller ändra på vad jag äter för mjölk eller grädde. Men jag vill inte det. Alltså jag tycker det är skitgott och jag älskar det. Så att varför skulle jag? Plus att liksom, har man alltid vispgrädde hemma så är det perfekt när man lagar efterrätter. Alltså jag använder det hela tiden ändå typ. Och sen så handlar det ju såklart också om så här, vad dina mål är. Men mina var verkligen att jag vill komma till ett stadie av att vara helt fri runt mat. Och inte bry mig så himla mycket. Och det är därför jag har mycket den här mentaliteten att du är frisk och fri dagen du inte bryr dig så himla mycket längre. Alltså när du kan njuta av mat, men att det inte ska ha makt över dig längre. Alltså maten ska inte ha makt över dig längre. Och om jag hade kunnat fortsatt tro på att så här, det fanns någonting som kallas som onödiga kalorier. Alltså jag hade aldrig blivit fri då. Och om jag funderar kring så här, om jag njöt av att utmana mig eller liksom testa saker. Jag gjorde faktiskt det. Alltså jag njöt väldigt mycket av att testa saker och liksom ha mentaliteten kring att men äntligen, nu ska jag verkligen köra, nu ska jag verkligen utmana mig. Men jag vet att väldigt många inte gör det. Och det är klart att vissa saker var tufft efter. Alltså var verkligen riktigt tufft efter. Och jag typ var väldigt stressad under tiden jag åt det, för att jag tyckte att det var jobbigt. Så att det kändes som att jag typ inte hann njuta av det. Men oavsett om det var jobbigt eller inte, och det brukar jag alltid prata med mina klienter också, att jag visste ändå någonstans att jag vill inte leva ett liv och vara med dem jag liksom, när jag är med dem jag älskar och inte kunna gå ut och äta eller njuta av en chokladkaka tillsammans, för att jag vet att det är så himla mycket glädje och lycka som kommer i att få äta fritt. Det handlar inte bara om maten, utan det är också öppnar upp så himla många liksom sociala connections som man har hållit sig borta från eller haft ångest kring tidigare. Och jag tror att alltså det kan ibland vara en sån lång känsla att utmana sig, typ att du ska åka iväg en helg eller liksom att du vet att du ska göra någon utmaning i helgen eller veckan eller vad det kan vara. Och jag vet att ibland så kan det ju vara liksom 2 dagar, 3 dagar innan som man till och med tänker på det. Och sen så tänker man på det under tiden, du gör det. Och sen så tänker du på det efter och man behöver sitta i obehaget efter. Och sen ska man också liksom fortsätta med alla måltider utan att quickfixa eller kompensera för att försöka få bort den känslan och lämna ångesten genom någon kompensatorisk beteende som i stunden kanske hjälper en att minska ångesten pytte lite. Vilket, ja, men som sagt, kanske funkar pytte lite i stunden på det sättet, men endast på kort sikt. Alltså, för det det faktiskt gör att kompensera efter att du gjort något jobbigt är ju egentligen bara att öka känslan och tron om att saken du utmanade dig med är läskig och är farlig. Det är ju där det säger till din hjärna. Och att du ska undvika den här. Och nästa gång du då sen vill utmana dig och liksom är så här, men nu ska jag verkligen göra det här igen, så kommer du ha precis samma rädsla för att du kompenserade dig. Kompenserade så att du är tillbaka på liksom samma plats igen. Och det är det här som gör att det blir en sån himla lång period av obehag ifall vi liksom fortsätter med mycket kompensatoriska beteenden, för då blir vi ju kvar i den här typen av cykel istället för att liksom pusha och försöka komma bort från det, samtidigt som vi som jag sa i början jobbar med de här känslorna kring, ja, men om det är självkänsla eller värde eller sanningar kring hur man ska se ut eller vad det nu än kan vara. Och en av de saker som gjorde det lättare för mig att utmana var att jag hade så mycket bevis på att det funkade utifrån saker jag tidigare hade utmanat mig med. Men det här jag ibland kunde chockas av, det var så här, även när jag har gått i månader liksom i min läkning och jag verkligen kunde kommit över hur mycket rädslor som helst, så kunde det komma en ny sak som kändes så himla stark. Och det var som att den var typ överväldigande och jag behövde gå igenom och påminna mig om att jag verkligen har klarat det här förr och jag har kunnat neutralisera så himla mycket. Och du kommer även klara det här. Men det var i min läkning som märkte jag att så här, det var vissa grejer som jag aldrig hade utmanat. Och de fanns ju kvar liksom. Jag hade inte mentaliteten liksom där i början att men jag måste utmana allt. Men jag insåg mer och mer att jag behövde verkligen utmana allting. Alltså, det är typ nästan som jag vill berätta om en grej som jag trodde att jag inte tyckte om. Men som jag tyckte om. Nej, den, jag bespar er den. Men alltså tron om för mig att det var någonting fel med det jag utmanade mig med, eller att typ någonting dåligt skulle hända, kändes så himla sann så många gånger för mig. Och just, säg då att det var någon ny sak som jag liksom fortfarande var rädd för, då behövde jag upprepa alla de verktyg som jag tidigare hade använt mig av. Och att också kunna ha vissa distraktioner ibland. Men ändå kunde det vara utmanande. Alltså vissa utmaningar älskade jag och vissa var som sagt jätteutmanade. Och här tycker jag det är viktigt att man kan ha återigen människor omkring sig som kanske kan hjälpa, att man kan känna att man kan kunna prata fritt. Jag är jättetacksam här över min sambo som liksom kunde inspirera mig, att han alltid åt upp och han beställde det jag skrämdes av så att jag vågade beställa samma. Och återigen, jag vet att inte alla är så här, men att kunna hitta någon som du kanske kan inspireras av, om det inte är en person omkring dig, kanske det kan vara en person som finns online eller så. Och en sak som hjälpte mig väldigt mycket var att kolla på varför jag inte ville stanna i mina gamla beteenden och varför jag ville komma ifrån dem. Alltså varför jag inte ville stanna i mina gamla beteenden och varför jag ville komma ifrån dem. För att mitt huvud återigen var så himla naturligt inställt på vad som skrämde mig med att lämna sjukdomen. Alltså den var så liksom hardwired till att säga till mig vad som skrämde mig med att lämna sjukdomen och varför det känns så himla säkert och bekvämt att stanna. Så att det var nästan som att jag behövde vända på myntet helt och hållet och liksom vända om tankarna för att se på andra sidan av dem. För att jag visste att jag behövde påminna mig om hela tiden att ätstörningens bild är inte hela bilden. För när jag vände på de här tankarna, då kunde jag se att genom att stanna i det här beteendet så offrar jag hela mitt liv. Jag offrar hela mitt liv för att fortsätta stanna i de här kompensatoriska beteendena. Men genom att släppa taget om det så når jag mycket av det jag vill uppnå. Alltså genom att släppa taget om det här, det är då jag når mycket av det jag faktiskt vill uppnå. Så för mig var det i stunden så himla viktigt att kunna vända på tankarna och kolla på det snälla perspektivet. Det var jättehjälpsamt. Och att också be folk omkring mig att påminna mig om det här. Säg att jag kunde typ, vi skulle beställa mat och jag tyckte att det var jobbigt eller så. att min sambo eller min syster eller någon omkring mig kunde liksom påminna mig om, och framförallt jag själv påminner mig jättemycket om de här meningarna, att vem vill jag vara? Jag, alltså Hilda, vill inte vara en person som bara kan beställa en sak och gå, eller liksom gå till en vän som beställer någonting och då kommer inte jag kunna äta för att jag vet inte vad det är. Eller jag tycker att det känns jobbigt. Alltså jag vill vara en person som kan vara spontan och kan äta vad som helst eller smaka på mat som är beställd av andra människor. Alltså vem vill jag vara? Vem vill Hilda vara? Vem vill du vara? Jag vet att jag har ett poddavsnitt om just det här, vem vill du vara? Så det är ett tips att lyssna på det. Och frågan är, ja, men hur ska man utmana liksom? Hur ska man skriva upp det här? Eller ska man göra listor på vad man ska utmana? Och det här gör jag väldigt individuellt, beroende på liksom vem av mina klienter jag pratar med eller liksom hur jag brukar jobba och så. Men jag vet att allt kan kännas så himla självklart ibland när man typ lyssnar på den här podden, men sen så kommer man till utmaningen och allt bara försvinner, man glömmer allt. Alltså Hilda, vem är det? Ärligt tränat, aldrig lyssnat. Jag utmana, vet inte vad det är. Modig, inget som finns i mig. Men jag vill verkligen alltså påminna er om att när ni lyssnar på den här podden eller andra poddar som ni liksom resonerar med, skriv ner saker. Alltså typ efter den här podden, prata med typ någon nära dig och bara, mamma jag vill göra det här, eller pappa jag vill göra det här, eller om det är någon du bor med, att så här, fuck it, jag ska verkligen göra det här. Skriv ner, alltså vad ni känner kan hjälpa er. Skriva noteringar under den här podden. Skriva ner listor på varför du inte vill stanna i sjukdomen och varför du vill släppa taget om de här rädslorna. Och så den här listan, jag älskar listorna. Alltså listan är viktig. Jag kunde behöva påminna mig själv om den här listan. Eller liksom om mina varför gång på gång på gång. Och kanske till och med skriva den under en utmaning. Eller efter en utmaning. Eller under att jag tycker att det är jobbigt. Eller efter jag tycker att det är jobbigt att ha ångest. För att ibland, jag ger mycket liksom hemläxor till mina klienter. Att testa att göra det här eller skriv det här eller så. Och vissa hemläxor, som typ den här varförlistan, det är ju någonting man kan behöva göra gång på 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 gång. För att om du tänker på hur ofta ätstörningen är i ditt huvud och hur ofta den liksom loopar och säger åt dig vad du ska göra, så är det minsta du kan göra att skriva en lista gång på gång på gång på gång varför du vill läka, vad dina varför är. Jag vill att du ska använda ditt mind, alltså din hjärna, och verkligen fysiskt göra någonting som kan hjälpa dig. Mer tips och verktyg för att hjälpa dig själv i de situationer där det är jobbigt eller du ska utmana dig, det är att påminna dig själv om mantran. Jag vill läka, är jag mätt, gör jag rätt, kolla kanske motiverande YouTube eller podcast, skriva mina meningar för varför jag vill läka återigen. Alltså jag behövde säga till min hjärna varför jag ville läka och vad jag skulle göra. För att det kändes som att så här, att kunna säga till mig själv, typ säga att jag återigen skulle gå ut och äta, att verkligen jag kommer beställa det här och jag kommer inte att kompensera. Att verkligen vara inställd på det innan och ha bestämt mig att så här, det här är utmaningen jag ska göra och jag kommer inte ändra någonting, jag kommer inte justera massor och jag kommer inte kompensera. Jag sa det verkligen gång på gång på gång på gång. Och det här är, jag vet att det var en resa jag åkte på som var typ över en helg. Då jag verkligen hade mentaliteten att jag ska åka dit och jag ska vara så jäkla stolt när jag kommer hem över att jag verkligen gjorde det jag mådde bäst av. Alltså jag föreställde mig typ på den här resan verkligen tillåta mig äta det jag ville, liksom våga ta det, våga ta glass när andra beställde glass eller vad det nu än kunde vara. Och det här är verkligen en av de absolut bästa liksom helgerna, resorna i mitt liv. Än idag. För att jag typ har en sån fin känsla av det. För att jag vet att jag verkligen ställde upp för mig själv där. Nu var det ett tag sedan. Men alltså ändå. Jag verkligen minns den resan. För att jag den var väldigt viktig. Och det är väldigt viktigt med våra intentioner. Och att sätta en tydlig intention i. Det här vill jag nu. Alltså det här. Nu ska jag göra det här. Det här vill jag göra nu. Och ibland så faktiskt inte känna efter så himla, himla, himla mycket hela tiden. Jag är verkligen 100% för att man ska känna in. Och man ska liksom mindfulness och man ska landa i sin kropp. Men just i självaste utmaningen så kan man känna sig så himla surrig i tankarna. Och att det är så himla mycket, ja men det kanske är mycket oro eller rädsla. Så då är det så viktigt att man har en tydlig väg man satt upp för sig själv att man vill testa gå. Man kan exempelvis återigen säga att så här, jag kommer beställa där den här personen beställer, eller liksom att om du har personer omkring dig som håller på med dieter, slopa den tanken. Eller att du bara bestämt, se till att du har personer omkring dig som kanske kan pusha dig på något sätt. Eller att bara allmänt sätta lite regler för dig själv, att nu går jag dit och nu gör jag det här. Som sagt, på vägen till en restaurang kunde jag repetera för mig själv att jag ska beställa direkt från menyn. Det spelar ingen roll vad någon annan beställer. Jag tänker inte beställa en sallad, jag ska inte kompensera och jag ska inte ändra någonting på måltiden. Det kan verkligen vara sådana grejer, vara så här, Hilda, nu gör du det här. Och att bestämma innan är väldigt bra. Alltså att man kan säga till sig själv att jag vet att jag kommer ta pasta när jag kommer dit exempelvis, eller burgare. Och ju mer beslut du kan ta bort från själva situationen som kanske blir tuff, det är bara bra. Alltså, det är bara bra. Första gångerna, det kommer ändå vara tufft. Så liksom, hjälp dig själv så mycket du kan. Att kunna sätta tydliga riktlinjer för dig själv som kommer hjälpa dig. Och kunna också definiera så här, det här är min utmaning. Och även om du inte kommer liksom vilja göra det i stunden, att då kunna säga att så här, jag vet varför jag faktiskt ändå behöver göra det här. Vi kan ta ett exempel. Säg typ att jag är på Donken och ska beställa. Och på plats kanske jag börjar då känna att så här, nej men jag vill inte ha det här nu. Eller säg typ att vi är på någon thai-restaurang eller vad det nu kunde vara. Och jag i stunden känner att nej men jag vill inte ha det här nu. Jag är inte ens sugen på det här längre. Och här vill jag verkligen att ni ska lyssna. Poängen är inte att du gör det för att du vill göra det nu. Utan du gör det för att du vill kunna göra det i framtiden. Du gör den här utmaningen, eller du gör den här challengen, eller liksom gör det här för dig. Och det är vad du kommer göra oavsett om du känner för det eller inte. För att sen när det här är neutralt för dig, så kommer du kunna ta beslut från ett nyktert perspektiv. I framtiden så kommer du kunna ta beslut utan att vara polariserad eller rädd eller ha ångest eller oro. Men här och nu med en ätstörning så behöver vi ta bort att ta massor beslut och bara vara väldigt rakt på sak med oss själva. Att i början kan man nästan uppleva att man behöver vara typ lite mekaniskt. För att jag menar, jag var verkligen inte en intuitiv ätare i början. Alltså jag åt verkligen inte bara på känsla. För att alltså jag behövde gå in i att nej men nu behöver jag äta lite mekaniskt. Jag kommer äta alla de här målen om dagen. Och jag kommer göra det oavsett om jag typ är hungrig eller inte. Alltså jag kommer verkligen bara äta, äta, äta. För att jag gör det här för att min hjärna och kropp ska känna tillåtelse att äta det här där jag utmanar mig med. Eller där jag äter överlag. När jag vill sen i framtiden. Och verkligen kunna bli en intuitiv ätare. Alltså jag kan säga så här, när folk snackar 80-20. Jag är inte 80-20. Följer inte någon jäkla diet överhuvudtaget. Och jag tycker det funkar kanon idag. Alltså jag är jätteglad över att jag har gjort den här resan som jag gjorde för nu ett tag sedan. Verkligen med att läka min relation till mat. För att idag, alltså jag, det här med 80-20, jag slopar det. För att det går att vara helt fri runt mat. Hela tanken med att vara intuitiv handlar ju om att vara intuitiv. Alltså att vissa veckor, så, alltså man har ingen aning om det där procentmässigt. Vem räknar det där? Ja, skitsamma. Men att du kan verkligen bli en intuitiv ätare. Och det är därför det är så viktigt att du gör det du gör under läkningen. En till sak som hjälpte mig var att föreställa mig själv i framtiden mycket. 1 år från nu. Eller 5 år från nu. Föreställa mig 2 versioner av mig själv. Och se den som liksom ett, 2 olika vägval. Och det här brukar jag jobba med ibland också. Se 2 olika vägval. Om jag stannar och liksom ser över det här och ser på det beteendet jag ska göra i stunden. Om jag fortsatte att göra som jag tidigare har gjort, så visste jag vart jag skulle komma. Jag skulle vara kvar i det livet jag redan var i min ätstörning, i sjukdomen. Jag skulle troligen tappa mer av det jag har omkring mig. Jag skulle känna mig isolerad från omvärlden. Jag skulle fortsätta vara rädd. Jag skulle inte våga skaffa nya vänner och så vidare. Fortfarande ångest när jag äter, allt sånt. Och jag ville ju inte ha det. Versus att faktiskt kolla på livet jag som helt fri ville ha. Och det behövde inte vara att jag ville leva i något speciellt hus eller vara gift med någon person eller liksom ha något specifikt jobb. Utan verkligen så här, vem jag ville vara. Jag vill kunna gå in i en butik och inte bry mig om kalorier. Jag vill kunna gå på en restaurang och inte liksom besatt kolla på menyn. Jag vill kunna bli bjuden på mat och ta mest av alla. Alltså jag ville vara den personen som vågar äta ordentligt. Jag ville vara jag ville vara skillnaden hellre. Alltså om jag nu är den som äter mest, låt mig vara det. Bra. Om jag tar mest choklad, fine. Alltså att jag ville vara den personen och det inspirerade mig mycket. Jag ville liksom inte jämföra bananers storlekar när jag valde. Och att ha de här två olika bilderna i mitt huvud, att så här, vem jag är om jag går den här vägen eller om jag går den här vägen, hjälpte mig jättemycket att kunna fråga mig själv, vilket beslut går det här valet i linje med? Vilken version av mig själv? Alltså vilken version av Hilda går det här i linje med? Vilket liv är det jag väljer genom det val jag tar just nu? Att kunna gå bort från beslutet och kunna se till den större bilden hela tiden. Jag ska inte bara följa ett bekvämt val nu i stunden, utan det beslut jag tar nu gör jag för en större bild. Vad vill jag faktiskt ha? Och en mening här, jag tycker det är så himla bra. Det är, ge inte upp på det du vill ha mest för det du vill ha i stunden. Mic drop. Den är så bra. Och det här avsnittet kommer bli lite längre. Men det är bara för att jag vill bara mata er med allt jag kan nu. Och säg att någon högtid kommer eller ledighet eller kring jul eller allting. Även där kan man liksom föreställa sig två bilder av sig själv som jag gjorde på resan. Vilken av de här två vill jag vara? Och sen försöka ta handlingar i linje med den jag verkligen vill leva som, istället för bara det som kändes bekvämt i stunden. Att utmanar jag mig nu så kommer jag kunna leva i det här resten av mitt liv. Alltså ta med dina varför in i köket typ under den här högtiden. Skriv ner 3 punkter från den person du verkligen vill vara. För beslutet du tar nu handlar om mer än vad du bara gör nu. Och att kunna förstå att oavsett, alltså jag kan ge er hur mycket verktyg som helst. Men det kommer liksom inte vara en magisk kula i stunden, utan det kommer fortfarande kunna vara svårt. Det som verkligen var mest hjälpfullt av allt var att bara ibland kunna så här blocka ätstörningens tankar och verkligen jobba på att ersätta det med tankar som, om exempelvis så här, nu gör jag motsatt handling. Är jag mätt, gör jag rätt. Jag ska äta ordentligt. Inget är för mycket för mig. Ibland lyssnade jag självklart på vad ätstörningen sa i att så här, men Hilda, det här får du inte äta. Och då var det så här, okej, och varför får jag inte göra det för? Och sen så kom liksom ätstörningens åsikt. Jag kunde vara så här, fast det där stämmer inte. Alltså att man liksom kunde ta den diskussionen. Men ibland, när det liksom kom mycket ångest, då kunde det bara vara så här, nej, vet du vad? Tyst. Alltså tyst. Ibland behöver jag verkligen liksom inse att när jag börjar argumentera med ätstörningen, säger att jag precis hade liksom lyckats vinna en argumentation kring att så här, nej, min kropp kommer inte förändras av att jag äter en sak. Eller min kropp kommer inte se, jag kommer inte se helt annorlunda ut imorgon av att göra det här. Eller vad det nu än kunde vara. Att så här, jag kunde lyckas möta en rädsla. Eller att säga att så här, det är helt okej om min kropp förändras. Det är helt okej, jag vill förändras. Jag behöver vara okej med att förändras. Alltså jag kunde verkligen lyckas vinna en rädsla för förändring. Ja, men då kom nästa tanke. Ah, men gud, Hilda, du har någonting annat i kylskåpet som behöver rättas upp. Jaha, okej, då behövde jag utmana den tanken. Ja, då kom nästa tanke. Att, men Hilda, du ska äta ute med de här personerna ikväll. Alltså det kom hela tiden en ny ätstörningstanke. Och, alltså jag menar, jag kunde typ spendera nästan, känns det som, så himla lång tid i köket för att bara kämpa emot de här. Så ibland var det bara skönt att säga så här, nej gärna, please shut up, jag lyssnar inte på det här. Eller typ, tack hjärnan, du försöker hålla mig säker och det här är vad vi har lärt oss att vi ska göra och du vill hjälpa mig, jag vet det, men det här hjälper inte längre. Det här håller mig tillbaka i livet, så jag kommer ta motsatta handlingar. Så ibland bara säga nej gärna, alltså nej. Och ibland bara tack gärna, men det här hjälper inte. Och ibland så handlar det verkligen bara om att våga tro. Alltså våga ha tro på att det kommer funka. Alltså att det du har gjort hittills har ju inte tagit dig dit du vill. Så att ibland bara kunna sitta med de jobbiga känslorna. Att göra något läskigt, utmana och att efter kunna sitta med det. Ibland behöver vi distrahera oss från det. Men ibland orkar vi inte för att ångesten känns stark. Att man är så här, jag vet folk kan säga till mig att jag önskar att jag kunde göra det du gjorde. Men jag vågar inte. Och jag tänker att så här, jag gjorde det inte för att jag kände mig liksom, idag är jag modig eller jag inte kände någon skam eller skuld av att äta eller utmana eller att inte gå emot ätstörningen. Alltså jag var så rädd också. Men jag gjorde det oavsett trots de här rädslorna. Alltså jag kunde ha någon distraktion som kunde hjälpa mig att liksom ta huvudet från det jag hade gjort. Jag försökte på alla sätt att så här, börja hjälpa mig själv igenom det. Det kunde vara att prata med en vän i telefon så att jag inte kände mig lika ensam. Eller lyssna på en podd som hjälpte och kanske måla, läsa, lyssna på musik, få frisk luft, vara i naturen, påminna mig om min tro, alltså tillit. Vad det nu än kunde vara som kunde hjälpa mig att komma därifrån. Och det finns en ganska fin linje mellan att hitta någonting som är liksom stimulerande nog, men som inte heller kräver för mycket tänkande så att det typ blir jobbigt, så att ätstörningens tankar liksom skriker igenom. Ett tips kan vara typ att ha det redo, ha liksom en liten påse som du typ kan ta fram med så här, om det är penslar eller målarbok eller vad det nu än kan vara som du kan gå till när det blir tufft. Typ så här, min powerpåse, alltså döp sig till vad ni vill, men som ni kan gå till när det blir tufft, så att vi inte behöver på något sätt, målet är ju att liksom hitta något sätt att tolerera de jobbiga känslorna och kunna lita på att det kommer kunna gå över. Alltså det kommer gå över utan att du behöver gå in och försöka göra någonting åt dem med någon dum quick fix. Du behöver inte kompensera, det kommer gå över med tiden. Många frågar så här, vad kan hjälpa mot ångest? Men det finns inget magiskt piller mot en ätstörning. Alltså att läka är tufft, men jag är helt hundra på att alla kan göra det. Du kommer behöva gå igenom den här processen och du kommer behöva tolerera processen och sen repetera. Återigen, lita på processen. Alltså du har ju gett ätstörningen en chans och den var ju inte bra nog. Så nu, ge det här en chans nu istället och se hur det känns. Alltså i coaching pratar jag jättemycket om just det här och ger mycket mer övningar. Det är svårt att liksom ge massor olika övningar på hur ni kan göra här. Men det är så himla värt det. Alltså det är så sjukt värt att göra det här. Och det handlar inte om, alltså när att utmana mat handlar inte om att utmana liksom en viss mängd bara, utan också i olika situationer. Alltså kanske i sällskap av andra, men också ensam. Så typ att jag hade inga problem att äta en glass med min sambo, men kan jag verkligen äta den när jag är själv? Alltså jag behövde ställa mig själv de frågorna. Jag kan beställa det på restaurang, men kan jag laga det här till mig själv hemma, ensam? Alltså det här är så viktigt. Och säg att ju mer vi utmanar oss och ju mer sätt vi utmanar oss det på. Alltså vi kan behöva äta vissa saker på olika sätt överallt. Alltså, och du kommer hitta det du verkligen tycker om. För tänk på hur länge du har undvikit de här sakerna. Det är inte konstigt att det kommer krävas mer än en gång att du utmanar dig. Alltså jag menar, ibland kan jag till och med tycka att ordet utmaning typ är irriterande. För mig handlar det, och det här tycker jag är typ det viktigaste. Alltså för mig handlar det mer om ett mål, om att jag återinför någonting i mitt liv som jag vill ha där resten av livet. Och att det ska få ingå i min kost på precis det sätt jag vill. Alltså, jag brukar ha den mentaliteten att så här, once it is in, it is in. Alltså när den här är inne i min kost, då är det inne i min kost. Jag utmanade mig inte bara för att så här kunna få äta det den här veckan nu i min läkning. Utan jag utmanade mig och jag åt allt det här för att jag ville kunna få äta det för alltid. Det handlar mer om att återinföra än att utmana. Kan vi inte bara typ mynta det begreppet tillsammans? Vi återinför, vi utmanar inte. För att många som kommer till mig är så rädda för att om de utmanar sig för någonting så kommer de inte få äta det sen. Och det är ju helt och hållet tvärtom. Alltså när jag har tillåtit det en gång så vill jag att det ska få vara där tillåtet för alltid. Liksom jag menar idag, jag känner att jag har helt neutraliserat all mat i min kost. Men det tog tid och jag behövde verkligen utmana saker mycket och länge. Vissa saker kändes verkligen som att de typ aldrig blev helt ångestfria. Och det insåg jag var av den anledning att jag la mig i lite hur jag åt dem. Jag la mig lite hur jag åt dem fortfarande. Jag kan ge ett exempel. Vi har redan pratat om det. Röd mjölk var en sån. Jag kan säga, även om jag alltid hade det hemma, liksom att åta varje dag i min kost, så var jag lite aktsam med att ta precis i underkant. Alltså bredde jag smör på mackan, tog jag inte för mycket i mina ögon. Och så länge jag liksom gick fram och tillbaka genom att utmana så behöll jag en viss del av den här rädslan. Säg att jag åt granola varannan kväll. Men ville egentligen ha det till min, alltså i min kvällsmål eller vad det nu kunde vara. Varje kväll. varje kväll jag inte åt granolan så kändes det lite tryggare. Och varje kväll jag åt granolan så fick jag lite ångest. Så jag gick fram och tillbaka mellan utmaning och sen att vara säker. Så för de här sakerna så behövde jag alltid att utmana det. Och välja det utmanande och säga att så här, that's it, nu är det här i min kost. Alltså nu bara är det här i min kost och det kommer vara här tills liksom, tills jag inte tycker att det är en grej överhuvudtaget längre. Alltså att utmana det för mig eller att återinföra det till mig, eftersom att jag ville egentligen ha det där hela tiden, fick bara bli den nya normen tills det kändes helt naturligt och till slut så gjorde det där konstant. Alltså det kändes bara naturligt. Och när jag släppte rädslan av att någonting var tryggt eller att någonting annat var läskigt, så bara plötsligt kändes alla alternativ okej. Och säg att det är mjölk eller grädde eller vad det nu kunde vara. Alltså jag lärde mig den hårda vägen att jag inte kan gå fram och tillbaka mellan att utmana, utan jag behövde kommitta till att så här, när det är inne är det inne. Alltså jag använder mig liksom inte av någon ätstörd version längre. Jag använder den version jag innerst inne känns sann emot mig typ. Idag när jag handlar så bryr jag mig inte så mycket. Jag vet liksom inte dock när jag hade typ en matlagningsgrädde eller någon så här grönmjölk i kylen. Men det handlar nog mer om att jag så här, jag har mer en regel för mig själv. Alltså en undermedveten regel om att jag aldrig skulle någonsin utesluta någon typ av matgrupp. Alltså någon överhuvudtaget. Att läka det bästa jag gjort. Och därför så skulle jag se till att jag, vad ska man säga, i min läkning lärde jag mig att hantera mina känslor på hälsosamma sätt. Typ som nu när pappa gick bort så kunde jag känna mig väldigt ändå, i sorgen kunde jag ändå känna mig väldigt stark i att möta mina känslor på andra sätt. Och livet kommer alltid att kunna bli väldigt tufft och motigt, för att det är en del av att vara människa. Men jag lovar er att kärleken av att läka är helt fantastisk. Alltså du kommer behöva lära dig i läkningen att, men fler sätt att se efter dig själv, både känslomässigt men fysiskt, spirituellt, allting. För att innerst inne vet både du och jag att mat och träning aldrig kommer att vara den långsiktiga lösningen att se efter oss själva eller att hantera känslor. Och det är också en sån skön känsla idag i att ha utmanat så himla mycket. För att jag var så stressad kring att typ gå på restaurang och vad det skulle vara för mat och så. Men att idag vet jag att jag kan komma till en restaurang och äta precis vad jag vill. Och det är så sjukt befriande. Alltså det är så fritt. Att jag kan beställa en latte utan att bry mig om hur de gör den eller hur mycket mjölk de häller i eller vad det nu än kan vara. Utan att så här beställa något utan att bry mig om hur mycket sås de lägger upp. Att jag idag kan njuta av mitt liv och fokusera på människorna jag är med istället och fokusera på mitt liv. Att kunna känna att så här, lev, alltså jag har ett liv. Ni har ett liv, du har ett liv, lev. Alltså lev. En av de vanliga frågorna som vi också ibland kan ha, det är så här, när man börjar utmana, kommer jag någonsin då sluta äta? Eller liksom, är det saker som också blir så här, som du blev besatt av, eller liksom som du aldrig slutade, eller som du åt mängder av hela tiden innan det neutraliserades? Och i min läkning så gick jag mycket ifrån så här, en känsla av att jag var jätterädd till att det kunde vara superfantastiskt, typ choklad, och sen neutralt. Alltså när jag hade ätit det så mycket som jag ville och så ofta som jag ville, så var det faktiskt inte lika häftigt längre. Och det behövdes verkligen äta mycket, 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 ofta, 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 ofta. För när ångesten började minska så var det som att jag verkligen kunde tillåta mig att njuta av det. Och eftersom jag inte hade ätit det så himla länge, på länge, så var det klart att min kropp var jätteglad att det var äntligen i min kost igen. Och min hjärna var så här, oh, det här vill jag ha. Och jag menar, jag kunde verkligen stå och skeda ut jordnötssmörsburken och njöt av mat, för att, jag menar, mat är magiskt. Men efter ett tag så insåg jag att så här, ja, men nu har jag verkligen lyssnat och lyssnat och lyssnat och ätit det flera gånger och så pass mycket jag vill. Och det blev mer och mer neutraliserat för mig. Och jag visste att så här, jag kan få äta det när jag vill, och då var jag inte lika sugen på det i samma mängd hela tiden. Så jag menar, så här, cravings också, vilka cravings du ens har, så här, du kommer troligen ha dem ett tag för att du har förbjudit dig själv återigen så himla länge. Och det handlar inte bara om fysiska förbud utan även mentala förbud. Säg att du rent näringsmässigt eller kalorimässigt äter tillräckligt inom situationstecken, så behöver fortfarande liksom din hjärna få bli tillfredsställd också med vad den vill ha. Så lyssna på när den talar med dig. Det betyder inte att du ska ta bort någonting annat ur din kost för att du vill ha det, utan inför istället. Tillåt. Lättare sagt än gjort, men det är en så viktig del av processen att tillåta. Dina cravings kommer att lägga sig och du kommer kunna äta den här maten och känna dig nöjd och inte känna så här nödvändigtvis att du måste vilja äta den nästa dag också eller hela tiden, utan du kommer känna dig nöjd. Och det kan kännas läskigt, men det handlar verkligen om att lita på processen. Alltså jag kom över min obsession med choklad, men ja, jag kan säga att jag äter fortfarande väldigt mycket choklad, men jag älskar choklad. Säg att jag hade försökt undvika det, då skulle jag verkligen vara besatt av det, för alltid tror jag. Så att jag brukar säga att du är frisk när dina tankar inte hela tiden är runt mat. Och om du fortfarande har någon form av förbud för att du inte tillåter dig att ha dina fear food så pass mycket som du vill, så kommer fortfarande din hjärna vara upptagen av de här tankarna till en viss grad. Och då kan det vara mycket fråga så här kring, okej, men ska jag gå all in eller ska jag liksom ha en struktur? Och jag kan säga att när jag började så hade jag en struktur för att jag behövde det. Men ju mer tiden gick och jag såg att jag verkligen kan äta och jag började också äta mer och mer och verkligen se så här varför läkningen är så himla viktig och meningsfull, så var det som att jag insåg mer och mer hur livet bara öppnade upp sig så att jag kan fortsätta att äta. Och då kunde jag mer fråga mig själv också att så här, okej, jag är inte helt läkt än, men vad kan jag mer göra för att pusha mig själv? Och verkligen då våga pusha mig själv. Jag åt inte efter ett matschema, men jag åt verkligen efter en typ av struktur. Alltså jag hade mina så här många måltider minst och jag får äta utöver dem, men de här ska fortfarande inte ändras. Och jag kan liksom inte byta ut ett mellanmål mot ett ätstört mellanmål. Alltså vissa strukturer hade jag, men sen så var mycket frågan så här, okej, men hur kan jag våga pusha mig själv? Hur kan jag liksom utmana mig själv hela tiden mer och mer och mer och mer? Alltså ju mer jag vågade. Och jag tror att idén om all-in och folk har tanken om att man bara sitter och äter helt nonstop i veckor och månader. Alltså din kropp är helt magisk och vet vad den ska göra. Den kommer liksom inte vilja sitta gång på gång hela tiden igen. Men om du tillåter dig själv att äta så pass mycket som du vill, när du vill, kommer din kropp naturligt att hitta en balans. Men här återigen, en ätstörning handlar mycket mer än bara om mat. Så här skulle jag verkligen rekommendera att ta hjälp och hör av er till en liksom dietist, coach, terapeut, vad det än är som ni känner att ni kan hitta tillit till. Återigen, det är olika för alla. Det kan liksom vara så här regler man har att våga äta sent på kvällen för att bli riktigt mätt. För mig var det också en riktig så här knockout typ när jag tog en helt och hållet paus ifrån träning. För det var som att då gick jag emot så mycket av mina rädslor. Så att jag verkligen insåg att jag verkligen så här kan äta ordentligt, att jag verkligen kan vila. Typ i början så brukar jag så här skriva listan till varför jag ville läka och knappt inte ens trodde på de här meningarna. Men ju mer processen gick framåt så blev de här meningarna typ inristade i mitt hjärta på något sätt. Och jag började leva enligt mina egna meningar. Och innan jag läkte var mitt liv som en robot. Alltså hur jag åt, hur jag levde, min rutin. Och det är en fantastisk process, men en utmanande process att läka. Och som jag sa tidigare, vissa kan behöva en mer strukturerad typ av liksom rekommendation. Alla behöver återigen olika saker. Jag skulle aldrig säga till någon att gå all in eller att du måste följa en struktur. För som sagt, det gör olika för alla. Och jag tycker att det är olika för alla som läker. Det viktigaste är slutmålet. Vart vill du till slut komma fram? Så länge vi kommer dit och det funkar för dig, det är det viktiga målet. Så länge vi kommer till ditt slutmål och det funkar. För vissa är all in överväldigande. Man hoppar fram och tillbaka och då kanske man känner att så här, men jag vill ha en struktur och planera in utmaningar och så vidare. För vissa är det jättehjälpsamt. Återigen, äta på olika tider kan vara jättebra. Att få vara spontan, att liksom hitta den vägen som känns rätt för dig. Och jag vet att själv behöver jag tänka att så här, även om vi förstår grunden till vår sjukdom, så har vi fortfarande också sagt till vår hjärna att så himla många saker är läskigt. Så därför tror jag att det kan vara viktigt att vi, därför har jag en stark tro i att det är viktigt att vi får testa de här sakerna igen. Sen såklart, vissa saker tycker vi kanske verkligen bara inte om. Men att våga ställa upp för dig själv. Du kommer vara så stolt över att du gjorde den här resan. Alltså så himla stolt över att du gjorde den här resan. Jag sitter och ler när jag säger det här. Och jag vill typ uppmana er till att liksom, när ni hör det här, våga le. Alltså bara ställ dig vart du är nu, bara så här le. Alltså le för dig själv, lägg händerna på hjärtat och le för dig själv. Du är värd allt det bästa. Tusen tack för att ni har lyssnat på den här podden. Om ni tycker om den, sätt jättegärna stjärnor på den. Det hjälper mig sjukt mycket. Alltså sjukt mycket. Stjärnor, kommentar, skriv till mig på Instagram om det är någonting. Ni är bäst. Puss och kram.